den 29 mars 1996, Ryssland och Tjetjenien.
Först alltså om de ryska styrkornas brutala förstörelse i Tjetjenien. Flera städer har systematiskt jämnats med marken. Staden Shamashki har bombats dagligen i en veckas tid och igår fick hjälparbetare för första gången ta sig in i staden. Dansken Paul McIntosh från hjälporganisationen IOM berättar om förödelsen som mötte honom.
Det är nog den värsta by jag har sett här ute. Det är lite mer än ett år jag har varit här. Alle huse er ramt af artilleri og luftbombardementer. Jeg vil tro, der er måske 10% af husene, der kan gøres beboelige. Resten de er natalt ødelagt.
Dansken Paul McIntosh, som igår själv såg förödelsen, vittnar nu om att 90% av de cirka 3000 husen har förstörts totalt i de ryska attackerna. De flesta av stadens cirka 14 000 invånare hann fly undan redan i förra veckan. Men den massiva beskjutningen med artilleri och flyg har ändå krävt omkring 250 civila offer. Bland dem också kvinnor och barn. Dessutom har de ryska styrkorna som nu kontrollerar Shamashki fört med sig 200 unga tjetjenska män misstänkta för samröre med de tjetjenska rebellerna. Den ryska beskjutningen har varit förödande, säger Paul McIntosh. Det gäller nu att snabbt få bort de uppskattningsvis 2000 döda djurkropparna från gatorna, berättar han vidare. Och detta för att undvika allvarliga epidemier. Men det mest akuta problemet för den internationella organisationen IOM, som arbetar med flyktingfrågor i nära samarbete med olika FN-organisationer, är att försöka ta hand om de fler än 30 000 tjetjener som tvingats på flykt igen sedan de ryska trupperna satt igång sin offensiv i sydöstra och sydvästra Tjetjenien. Shamashki är bara en i raden av orter som utsatts för systematisk ödeläggelse under de senaste 3 veckorna. Först var det Chernovodsk med cirka 14 000 invånare, sedan Novogrozhensk och så Shamashki.
Det är som om de tar en by och gång och så bomber de och angriper. Och så kör de så vidare till nästa by. Och när jag var i Shamashki idag kunde jag höra artilleriet skyda lös mot byar längre sydpå. Det är vad vi kallar full-scale war.
Ryssarna verkar alltså nu gå från stad till stad och det här är på nytt ett fullskaligt krig, säger Paul McIntosh, som själv har en militär utbildning och är officer inom den danska armén. På söndag ska den ryske presidenten Boris Jeltsin presentera sin fredsplan för Tjetjenien. En fredsplan som skulle ha offentliggjorts för flera veckor sedan. Många politiska bedömare i Moskva och i Tjetjenien tror att presidenten medvetet väntat med att lägga fram fredsplanen för att militären först skulle rensa så många byar och städer som möjligt från de tjetjenska rebellernas inflytande. Frågan är bara vad den här våldsamma blodiga offensiven kommer att leda till. De civila som överlevt har säkert svårt att förstå meningen med offensiverna. De närmare 3000 civila husen som förstörts i till exempel Shamashki var knappast några militära mål.
Vi försöker att tvinga tjetjenerna i knä med det här. Men det vill ha den precis motsatta effekt. För hver eneste by de bomber sönder samman, där vill alla dem som tidigare inte var involverade i krigen som fighters, de melder sig nu under fanerna med våpen.
Ja, för varje ny by som ryssarna förstör ökar tjetjenernas vilja till motstånd, berättade alltså Paul McIntosh i hjälporganisationen IOM på en satellittelefon från Tjetjenien. Vladislav Savic intervjuade honom.
Den 29 mars 1996 från EU-konferensen i Turin. Statsminister Persson funderar över ett EU-beslut.
Meningen med europeiska angelägenhet. Men också, vilket är ganska intressant att lyssna på kring bordet, när man för resonemanget, en europeisk angelägenhet därför att man hjälps åt när ett land har hamnat i utomordentliga svårigheter.
Och Storbritannien fick också gehör för sina böner idag. Enligt en plan som EU-kommissionen har gjort upp och som omfattar flera år så ska minst 700 000 kor slaktas. Och de brittiska bönderna ska få 1,7 miljarder svenska kronor av EU som kompensation för sina förluster. Resten får britterna själva skjuta till.
1 april 1996, England.
Storbritannien har nu beslutat slakta en fjärdedel av all nötboskap i landet, nästan 3 miljoner djur, efter larmen om att galna korsjukan möjligen kan spridas till människor. Det uppger en EU-källa i Bryssel enligt den franska nyhetsbyrån AFP. Enligt källan väntas den brittiske jordbruksministern Douglas Hogg tillkännage den brittiska regeringens beslut vid ett möte med sina EU-kollegor idag. Beslutet innebär att all brittisk nötboskap äldre än 30 månader kommer att slaktas i en takt av 700 000 djur om året. EU-kommissionen har lovat att betala de brittiska lantbrukarna upp till 5 000 kronor per slaktat djur, och utslaktningen skulle därmed kosta EU minst 12,5 miljard kronor under en 4-årsperiod.
I Storbritannien pågår det en hård debatt nu om vem som egentligen bär ansvaret för galna kokrisen. Och frågan vem som är skyldig besvaras på många olika sätt.
It sells news, doesn't it? Anything bad sells news. It's just this, like over here you get the newspapers and the media, they love it. It sells papers.
The government were very slow in listening to us. I must admit, I think they could have handled it a lot better.
Det är medias fel, säger slaktaren. Tidningarna har blåst upp galna kosjukan till orimliga proportioner. Nej, det är regeringens fel, säger bonden. Regeringen har inte lyssnat på våra varningar. Galna kosjukan heter ju också BSE. Och en av de vanligaste vitsarna här i Storbritannien går ut på att BSE egentligen står för blame someone else, skyll på någon annan. Och det är vad alla tycks göra nu. Regeringens främste veterinärexpert skyller på EU. EU har överreagerat. Beslutet att stoppa all brittisk köttexport är förhastat, tycker professor Pattison. Premiärminister John Major utsåg ett tal nu i helgen ännu en syndabock. Det är oppositionens fel. Labour sprider koskräck i politiska syften, tycker Major. Andra anser att bönderna får skylla sig själva. De anklagas för att ha satt profit före säkerhet genom att fortsätta utfodra sina djur med slaktavfall även efter rapporten om att det kunde innebära smittrisk. Alla skyller på någon annan. Och samtidigt som skuldfrågan debatteras livligt så blir situationen allt mer pressad för de 650 000 britter som arbetar med djuruppfödning och köttproduktion. 7 500 slakteriarbetare har redan permitterats. Kylrummen är fulla med kött som inte går att sälja och lantbrukarna fruktar konkurs. En hel näringsgren är lamslagen och oavsett vem som bär skulden så måste regeringen lösa problemet. Och nu väntar alla spänt på besked om vad premiärminister John Major tänker göra åt saken. Gina Lindberg, London.
Den 3 april 96, Sverige.
Svenska kor äter foder som blandats med benfett från bland annat kor. Det visar en granskning som Ekot har gjort. Den galna kosjukan i England beror ju på att djuren länge utfodrats med malda djurkadaver. Det förbjöds i Sverige 1986. Och svenska bönder har sedan dess berömt sig om att ha en etisk uppfödning. Ann Utter är verksamhetsledare på bondekooperativa Lantmännen.
Vi har sedan många år använt animaliskt fett i foder till mjölkkor och även till köttdjur. Och det är av det skälet att det animaliska fettet är av mycket god kvalitet.
På 60- och 70-talen ledde lönsamhetskraven till att foderindustrin gick över till slaktavfall som protein och fettråvara i bland annat nötfoder. Men sedan Ekot avslöjat att uppländska kor blev sjuka och dog av att äta undermåligt fett från kadaver förbjöds kadavermjöl och kadaverfett 1986 i foder. Så småningom förbjöds även köttmjöl från friskare djur i idisslares foder. Benfett däremot, från slaktben av kor och svin, har foderindustrin ända till i måndags alltså fortsatt blanda i nötfoder.
Vi har inte bedömt det animala fettet som en riskråvara på något sätt.
Men nu vill Lantmännen inte ha en ny debatt om att kor tvingas äta kor och ta bort kofettet ur kofoder. Fett från svinben blir dock kvar trots att korna till sin natur är vegetarianer. Och nyfödda kalvar kommer även i fortsättningen att matas med mjölkersättningsmedel som innehåller kofett. Till exempel tillverkar Arla kalvnäringsmedlet laktamin av svin- och nötbensfett. Kalvar är ju inte idisslare, menar Ann Utter.
Kalvar är inte vegetarianer och det tycker jag man ska vara mycket väl medveten om.
Vore det inte bättre att ge kalvarna mjölk? Det är väl det de ska ha?
Det är absolut det allra bästa, självklart. Men det är en ekonomisk fråga. Det är för dyrt i den, på det sättet som vi föder upp kalvar idag.
Ann Utter, verksamhetsledare på Lantmännen, Ekots konsumentreporter Per Gullbrandsen. Vi kan tillägga att Slakteriförbundets ledning inte vill intervjuas om benfettet i fodret, men de skriver till Ekot att det inte innebär några som helst risker.
Kina idag, 3 april 1996.
Så gäller det Kina. Peking måste ha fler poliser som patrullerar gatorna enligt ett besked idag från den kinesiska huvudstadens myndigheter. Och motivet är en kriminalitet som är snabbt växande i takt med stigande arbetslöshet och ökande inkomstklyftor.
Beskedet att Peking i år ska få ytterligare 1500 fotpatrullerande poliser är det senaste i raden av bekräftelser på de kinesiska myndigheternas oro för en snabbt växande kriminalitet med inbrott, rån och mord som till och med drabbat personer högt upp i partiledningen. Kriminalitet har blivit en vardagsföreteelse också i en av världens hårdast kontrollerade huvudstäder. Reformerans ökade rörelsefrihet med massinvandring från landsbygden, växande inkomst- och förmögenhetsklyftor och en uppluckrad social kontroll har skapat en grogrund för en brottslighet som enligt polisstatistiken växer med nästan samma procenttal som den ekonomiska tillväxten. 1995 var ett rekordår för Kina i antal poliser i ihjälskjutna under tjänstutövning, en företeelse nästan okänd under tidigare decenniers kommuniststyre. 1995 var också ett rekordår för försäljning av inbrottsskydd, säkerhetsdörrar och cykellås som aldrig behövdes förr. Den växande kriminaliteten var ett av huvudämnena vid folkkongressen i förra månaden med varnande uttalanden om kriminalitet och allmänhetens oro över detta som en tänkbar härd för social instabilitet som regimen fruktar. Pekings makthavare har också annat att oroa sig för den närmaste tiden. Imorgon är det Qingming, gravsopardagen, som utgör start för den politiskt mest laddade perioden under året. Det är i år 20-årsdagen av ett brutalt krossande av regeringskritiska demonstrationer som utvecklades ur de spontana sorgytringarna efter den tidigare premiärministern Zhao Lais bortgång. En händelse med direkta paralleller i massakern på den himmelska fridens torg 13 år senare. Och om en dryg månad är det 30-årsminnet av den numera förhatliga kulturrevolutionen som Mao Zedong startade den 16 maj 1966. Allt evenemang som regeringen har gett stränga order inte får firas, för det kan, precis som kriminaliteten, skapa, som det heter, social instabilitet. Bengt Turner, Hong Kong.
Den 5 april 1996. Vitryssland, nu åter i union med Ryssland, börjar agera i gammal god sovjetstil.
Vitrysslands president Lukashenko har beslutat att flera utländska journalister och diplomater ska utvisas. Journalisterna utvisas för att de rapporterat om den senaste tidens massdemonstrationer riktade mot Lukashenkos ryskvänliga politik. I tisdags undertecknade han och hans ryske kollega Jeltsin ett unionsavtal som har väckt starka protester i Vitryssland.
Den 5 april 1996. Nord-Sydkorea.
Nordkorea respekterar inte längre avtalet om en vapenfri zon längs stilleståndslinjen. Det sägs i skarpa uttalanden från Pyongyang idag, som anklagar Sydkorea för att planera en attack norrut.
Nordkorea anklagar Sydkorea för att ha installerat militära anläggningar i den 4 kilometer breda zonen som delar Koreahalvön sedan 1953. I Sydkorea har beredskapen skärpts till en nivå som är den högsta sedan 81. Fler förband än vanligt har satts i beredskap och övervakningen av den demilitariserade zonen intensifierats. De hårda orden från Nordkorea kom samtidigt som Sydkoreas president Kim Jong-sam besökte sydkoreanska posteringar vid den demilitariserade zonen. Nordkorea har slutat genomföra sin del av den gemensamma kontrollen i zonen som ingår i vapenvilan. Och nordkoreanska soldater i zonen bär inte längre de särskilda armbindlar som avtalats om. Och i uttalanden från Pyongyang av landets vice försvarsminister och parlamentets talman sägs det provokativt att frågan är inte om kriget bryter ut igen utan när, och att Sydkorea förbereder en attack. Något som givetvis förnekas i Sydkorea. Formellt är de båda statsbildningarna i krig. Något permanent fredsavtal har aldrig tecknats. Det är inte första gången som Nordkorea försöker provocera fram fredssamtal. Men det är inte samtal med Sydkorea man vill ha, utan med USA. För i Pyongyang betraktas Sydkorea som en marionettstat under USA.
Den 5 april 1996... Ryssland.
Det ryska kommunistpartiet vill avskaffa den ryska flaggan och återinföra den sovjetiska redan före presidentvalet i juni. Många ryssar stöder försöket, men presidenten Boris Jeltsin kommer att stoppa det. Säkert är att det här kommer att öka spänningen inför valet.
Den syns vaja allt oftare över Ryssland igen, den röda sovjetiska flaggan. Men inte bara i kommunisternas demonstrationer. Jag mötte den i Tjetjeniens huvudstad Grozny. Vi har mött den i Tambov, 50 mil sydost om Moskva, där statsfullmäktige nu befinner sig under den. Och nu tänker det ryska kommunistpartiet försöka avskaffa den ryska flaggan och återinföra den sovjetiska flaggan redan före presidentvalet i juni. Det är kommunistledaren Gennady Zyuganov som försöker vinna röster genom att flörta med de nostalgiska känslor som kommit efter alla problem med de ryska reformerna. Speciellt vänder sig kommunisterna till de ryssar som bor eller har bott utanför Rysslands gränser i de före detta sovjetiska republikerna.
Где теперь наша страна? Незаконно расчленён Советский Союз, 25 миллионов соотечественников вдруг оказались чужестранцами на родной земле.
På Rigagatan, som den lite skämtsamt kallas, i byn Malomarshevka, 50 mil sydost om Moskva, har Zyuganov redan vunnit röster på sin politik. Familjen Shepetun flydde, som de själva säger, från Riga, trots att mannen hade levt där hela sitt liv, trots att barnen föddes där i Lettland.
Ну, понимаете, когда тебе говорят, что ты пришлый, что ты мигрант.
I Riga jobbar han som ingenjör på en vapentillverkare. Idag har han blivit bonde och lever på den svarta ryska jorden. Men även om han trivs, för det gör han, så drömmer han tillbaka. Och inte bara för sin egen skull, utan också för Rysslands.
Прибалтика, в принципе, такому большому государству нужна. И не зря Петр.
Sammanlagt har flera miljoner ryssar lämnat de före detta sovjetrepublikerna. Kvar finns ytterligare 25 miljoner ryssar. Bara flera miljoner kommer att få delta i det ryska valet i juni. Bland de här grupperna är nostalgin som allra starkast. Och många av dem kommer att lägga sin röst på de som talar om att återupprätta Sovjetunionen. Morgan Olofsson och Nikolaj Kepko för Rapport i Malomarshevka.
Den 5 april 1996. Sverige och kyrkan.
Sverige nu. Vid sekelskiftet bryts de gamla starka banden mellan Svenska kyrkan och staten. Motståndare till kvinnliga präster och homosexualitet vädrar nu morgonluft. De hoppas få större utrymme och inflytande när kyrkan ska stå på egna ben.
De är motståndare till kvinnliga präster, homosexualitet, aborter och skilsmässor. De kallar sig själva bekännelsetrogna eller bibeltrogna. Det som står i Bibeln är Guds ord. Texterna ska inte tolkas. Minst hälften av prästerna i Göteborgs stift delar denna grundsyn. Men det handlar om flera välorganiserade grupper i Svenska kyrkan.
Vi arme syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka.
I Svenska kyrkan finns teologer som jobbar åt kyrkliga förbundet, de gammalkyrkliga, som vägrar att prästviga sig tillsammans med kvinnor. Hans Jönsson kunde därför aldrig bli präst.
Det jag inte får på mig är alltså den här stolen som är ett ämbetstecken. Leda gudstjänsten får jag när det inte är nattvard. Som till exempel i söndag så hade jag då en högmässogudstjänst. Och då var jag så här klädd utan den.
Privata gåvor gör det möjligt för Hans att undervisa konfirmander, jobba med förbundets tidning, starta lokalföreningar och sköta kursgården. Det saknas inte arbetsuppgifter för en teolog i bohuslänska Laneryr. Kyrkliga förbundet har tyngdpunkter i Västsverige och Småland. Gammalkyrkliga har genom åren lämnat stora gåvor och donationer till förbundet. Pengar går bland annat till Vasaskolan, en grundskola på kristen grund. I styrelsen sitter medlemmar i förbundet. För några år sedan fick en lärare lämna skolan därför att han var homosexuell. Elever har hotats med avsked om de talar med massmedia. Därefter kan eleverna gå vidare till Ellen Engströms gymnasium, prästgymnasiet som också förvaltas av de gammalkyrkliga. En skola som nu planerar för stark expansion. Men det behövs också nya unga präster. Teologerna utbildas på församlingsfakulteten i Göteborg. Här undervisar professorer och docenter, alla bibeltrogna motståndare till kvinnliga präster och homosexualitet. Eftersom de flesta verksamheter sker i stiftelseform försvårar detta insyn och offentlighet. 1983 bildade en grupp arga präster synoden, en parallellorganisation till kyrkans stift. En högkyrklig präst som inte har förtroende för sin biskop vänder sig till synoden.
Så sa då ärkebiskopen Werkström den 10 november 83. Sådana privata föreningar med kyrklig struktur har inte någon plats i Svenska kyrkan. Detta är mitt sista ord i frågan. Jag ämnar inte vidare ha någon diskussion med denna ytterlighetsriktning som omfattas av en minoritet med inte fler än 600-700 medlemmar.
Överhuvud blev biskop Bertil Gärtner och synoden blev snart en rikstäckande rörelse. Organisationen står nära katolicismen och ser sig som ett led i en världsvid kyrka. Idag består synoden av 17 dekanat som vart och ett leds av en dekan.
Jag tror att synoden kan rädda Svenska kyrkan så att hon i framtiden också är en kristen kyrka. Vi vill vara en paraplyorganisation som i sig rymmer de som står på bekännelsens grund, alltså kyrklig förnyelse, kyrkliga förbundet, oasrörelsen, bibeltrogna vänner. De vill vi talar ju samma språk, fast kanske lite olika dialekt.
Gammalkyrkliga och högkyrkliga är välorganiserade. Den som försöker bryta sig ur ses ofta som en avfälling som bryter mot Guds ord. Så här är vi vana att det ser ut i Svenska kyrkan. Men så här kan det också vara. Oasrörelsen tror på helbrägdagörelse, tungomålstal och profetior. Med andens gåvor är det möjligt att göra under och att bota sjuka.
Jag var inte så länge sedan en kvinna här i denna kyrkan som kom berätta om ett helande i sin rygg plötsligt. Och jag vet andra människor som har blivit helade kanske ändå mer dramatiskt då de har släppt sina kryckor och släppt sina rullstolar.
Oasrörelsen är en senkommen del av en världsvid rörelse skapad efter influenser från England, USA och Norge.
Paketet och sättet att kommunicera, det ska vara så modernt det kan. Men själva budskapet måste ha sin grund i bibelordet. De så kallade liberala kyrkorna som lyfter från Bibeln och som bara tar Bibeln som en tidsdokument och sen ska tolka in det i vår tid, de kyrkorna går i stort sett neråt överallt. Det är den karismatiska förnyelserörelsen som växer i kyrkan snabbast av alla rörelser.
Varför är det så?
Det är därför att Gud är med.
Gammalkyrklighet, högkyrklighet och oasrörelsen, till synes mycket olika. Men ett ord förenar dem. Nej.
Nej till kvinnliga präster, nej till välsignelse av homosexuella, nej till abort, nej till skilsmässa, nej till...
Den 6 april 1996. Svenska guldet.
Tre guldfyndigheter i Västerbotten har presenterats de senaste veckorna och nu går jakten på guld vidare. Lapplands guldprospektering aktiebolag i Lycksele, som efter många års arbete fann brytvärt guld i Svartliden, har fler intressanta fynd.
Ja, vi har idag har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har 7 stycken områden som vi är intresserade av idag, som vi jobbar med. Det har vi.
Men du vet inte om något av de 7 är brytvärda?
Nej, det kan man inte säga idag. Nej, det vet man inte. Men de har liknande potential som Svartliden.
Torben Gran är en av de 5 intressenterna i Lapplands guldprospektering AB. Lycksele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten har skjutit till en del pengar, men det mesta arbetet har varit ideellt. I 10 år har de letat stenblock, grävt diken och borrat sig ner i berggrunden till det åtråvärda guldet. Än återstår mycket arbete för att fastställa guldhalten i de nya fynden och hur stora fyndigheterna är, och så om det är värt att gräva efter guldet. En ny guldgruva i Västerbottens inland skulle ge framtidstro.
Får det en gruvbrytning så blir det ju människor som får jobb, och så blir det ju verksamhet runt omkring som ger lite, och så får du ju en större chans till lite mer positiv anda.
Torbjörn Gran i Lapplands guldprospektering i Lycksele, reporter Stig Arne Nordström, Ekot i Luleå.
Den 6 april 1996, USA.
USA godkände i hemlighet en plan för vapenleveranser till Bosnien 1994, mitt under kriget och FNs vapenblockad mot Bosnien. Och vapnen kom från Iran. Det här är tidningsuppgifter som har skapat häftig debatt i USA, rapporterar vår korrespondent.
Amerikanska medier avslöjade igår att Vita huset känt till och närmast godkänt att Iran skickat vapen till muslimerna i Bosnien. Det vill säga USA såg mellan fingrarna när bosnierna fick vapen trots FN-embargot och trots att vapnen kom från just Iran. Nu anar senator Bob Dole en möjlighet att komma åt president Clinton. Så han säger att den här frågan måste undersökas ordentligt. Iran att spela en roll på Reagans tid i den så kallade Iran-Contras-affären. Och nu tycks Iran igen har tillåtit göra något som USA ville ha gjort, men självt inte kunde göra. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 7 april 1996. En tydlig markering från palestinske presidenten Arafat mot Hamas och Jihad.
Den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza är inte intresserad av en dialog med de militanta islamiska grupperna Hamas och Jihad. Efter ett möte i helgen beslutade president Yasser Arafat att inte sända någon delegation till ett möte med Hamas ledare som skulle ha hållits idag i Jordanien, rapporterade den palestinska nyhetsbyrån Wafa. Enligt Yasser Arafat har den palestinska polisen i Gaza stoppat 4 nya självmordsattentat planerade av Hamas att utföras i Israel.
Den 7 april 1996. Bosnien, för detta Jugoslavien.
6 muslimska män från Srebrenica i östra Bosnien har kommit till Tuzla efter att ha hållit sig gömda i 9 månader. Det har den bosniska televisionen rapporterat. De 6 männen flydde när de bosniska serberna erövrade Srebrenica i mitten av juli förra året.
Kroaterna har i enlighet med Daytonavtalet lämnat tillbaka staden Mrkonjigrad i västra Bosnien till serberna. Och de serber som börjat återvända gjorde makabra fynd i sin stad, en massgrav som nu har grävts fram.
82 lik i olika stadier av förruttnelse ligger uppradade på ett betonggolv. 3 eller 4 av dem ser ut att vara kvinnor. Det här är de oidentifierade döda. Stanken från dessa döda och från själva massgraven ett stycke bort är så stark att det är svårt att hålla tillbaka kvällningarna. En del av kropparna är täckta av uniformer, andra har klädesplagg som ser mer civila ut. Uniformerna hör till Bosniens serbiska armén och graven innehåller enbart serber. De sköts i strider eller i fångläger eller inne i hus när kroaterna intog Mrkonjić Grad i september förra året. Serbojub Ljubicinac är major och åklagare i den bosnien-serbiska armén.
Ima civila. Među civilima ima jako puno starih i iznemoglih. Ima žena. Ima bračnih parova. Ima brat i sestra.
Bland de civila finns många gamla och utarmade. Det finns äkta makar, syskon. Fyra av kvinnorna är identifierade av totalt 12 stycken. De andra är i ett sådant tillstånd att identifieringen blir svår, säger major Ljubicinac. Totalt har 181 kroppar grävts upp. Den äldste mannen är 92 år och den äldsta kvinnan 89. Och den stora graven är nu tömd. På ett annat ställe i Mrkonjić Grad har 11 döda hittats, mest gamla människor. Graven ligger intill den ortodoxa begravningsplatsen och enligt major Ljubicinac finns uppgifter om ytterligare en vid den muslimska begravningsplatsen i stan. Där har man börjat gräva nu. I de här delarna av Bosnien kommer nu många liknande gravar att hittas när snön smält bort. Enbart norr om staden Banja Luka tror man att det finns ett 25-tal gravar med muslimska och kroatiska döda. Det här är Kristina Gustafsson i Mrkonjić Grad.
Den 7 april 1996 om inbördeskriget i Liberia.
Det fortsätter med en rapport från Afrika. Det inbördeskrig som lagt landet Liberia i ruiner har nu spridit sig till huvudstaden Monrovia. Civila som flytt kriget på landsbygden tvingas nu än en gång fly.
I ett hus i utkanten av Monrovia sitter rebelliran Roosevelt Johnson. Varenda rum är fyllt av vapen och i trädgården står granatkastare riktade mot trupperna som omringar huset och som vill tvinga honom att ge upp. Under de tidiga morgontimmarna börjar det smälla och skottlossningen spreds längs gatorna i Monrovia. Civila som flytt kriget på landsbygden börjar skyndsamt packa upp sina tillhörigheter för att lämna de utbombade hus där de sökt skydd under det sexåriga inbördeskriget. I flera veckor har Johnson, som leder en av de 7 rebellgrupperna, suttit förskansad sedan de övriga 6 rebellerarna kastade ut honom från övergångsregeringen. På pappret är det fred i Liberia. Alla skulle vara avväpnade och val hållas i höst. I verkligheten fortsätter allas krig mot alla. Och sedan Johnson i bitterhet fick lämna regeringen så har striderna blossat upp igen. I norr är han starka fäste Tubmanbury, en isolerad och belägrad stad, och de som kunde fly sökte sig till den relativa tryggheten i huvudstaden. Liksom hälften av befolkningen gjort tidigare och den andra hälften har flytt till grannländerna. Kvar på den öde landsbygden härjar soldater utan kontroll. Och nu söker sig Johnsons anhängare in i Monrovia för att skydda sin ledare mot de som nu kallas regeringssoldater, det vill säga andra forna rebellgrupper. Och den sista tryggheten för alla civila håller på att bli ett nytt kaos. Vincent Ahlbäck, Kapstaden.
God kväll. Borgerliga och socialdemokratiska regeringar hemlighöll en kritisk EU-rapport till efter folkomröstningen i november 1994. Det hävdar Miljöpartiet och Vänsterpartiet som anmälde händelsen till konstitutionsutskottet. I rapporten avslöjades att Sveriges handel med länder utanför EU skulle försvåras genom ett svenskt medlemskap.
Birger Schlaug är arg idag, arg över att ryktena från EU-valrörelsen om mörkläggning och hemlighetsmakeri tycks stämma. En rapport som visar att Sverige skulle förlora på handeln med länder utanför EU genom ett medlemskap. Den rapporten var klar långt före valet, men den publicerades först dagen efter.
Självklart är det så att regeringen vill inte ha negativa rubriker på ett medlemskap i EU. Man vill ha positiva rubriker och därför undanhöll man med stor säkerhet den här utredningen. Det var ändå en stor internationell organisation, allmänt aktad, som kom till samma slutsats som vi på nej-sidan.
Och du anklagar regeringen för att ha mörkat?
Ja, jag vill i alla fall ha det granskat. Det verkar ju helt uppenbarligen på det sättet. Och då är det för jävligt.
Och när Schlaug får höra att Gunnar Lund, socialdemokratisk statssekreterare på UD, skyller på den borgerliga regeringen, Då bestämmer sig Schlaug på stående fot för att även anmäla Ulf Dinkelspiel, moderat handelsminister, till KU. Först hade han bara tänkt anmäla Mats Hellström, socialdemokratisk EU-minister. Ulf Dinkelspiel, han minns idag ingenting, det säger han till Rapport. Men han kan inte svära på att den EU-kritiska rapporten ändå inte passerat hans ögon. Och Gunnar Lund, han kan inte förklara varför Socialdemokraterna inte offentliggjorde rapporten efter valsegen i riksdagsvalet. Då var det ju ändå drygt en månad kvar till EU-valet. Kanske informerades vi inte ordentligt av de borgerliga vid regeringsskiftet, säger Gunnar Lund. Och där slutar spåren idag. Även Vänsterpartiet anmäler nu händelsen till KU. Schlaug, han talar om att ja-partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna håller ihop även om rapporten behöver hemlighållas.
Och mörkar man då på det här sättet, då har man blivit en maktapparat och inte en företrädare för demokratiska intressen.
Vill du gå så långt och säga att valresultatet har blivit ett annat om ni har fått den här utredningen?
Det kan jag inte säga, men det var ju väldigt lite som skilde, va? Och det är obehagligt att inte regeringen ville tala om vad som vi på nej-sidan sa var rätt.
Den 7 april 1996, Nordkorea.
Så går vi utrikes. Också idag har nordkoreanska trupper gått in i den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. FN-kommandot som övervakar gränsen betecknar intrånget som ännu ett allvarligt brott mot vapenstilleståndsfördraget. Sydkorea har idag bett USA att skicka AWACS-plan med avancerad elektronisk utrustning för att kontrollera de nordkoreanska trupprörelserna.
Den 7 april 1996. Rysslands krig mot Tjetjenien.
I Tjetjenien fortsatte striderna idag trots att president Jeltsin sagt att han beordrat eldupphör. Ryska massmedier har mer eller mindre infört självcensur i sin rapportering, bland annat om kriget i Tjetjenien. Journalisterna talar öppet om att det är viktigare att stödja president Jeltsin så att han vinner över kommunistledaren Zhuganov i presidentvalet än att tala sanning.
Det har nu gått en vecka sedan den ryske presidenten Boris Jeltsin framträdde på rysk TV, lovade införa en ensidig vapenvila i Tjetjenien och fred i regionen.
Войсковые операции на территории Чечни прекращаются.
Den gångna veckan har inte bara visat att kriget i Tjetjenien fortsätter, den har också visat att rysk massmedia allt oftare går president Jeltsins ärenden, framförallt nu inför presidentvalet i juni. Redan från början var jag och andra utländska korrespondenter skeptiska till utsikterna för att Jeltsins plan för att lösa konflikten skulle lyckas. De ryska journalisterna däremot var överlag okritiska. De höll sig till att kabla ut Jeltsins tal och sen har de mest hållit sig till den officiella bilden om att läget i Tjetjenien är lugnt.
Восстановление конституционного порядка в Чечне вступило в завершающую фазу. Такое мнение высказал в интервью Тартас полномочный представитель России в Грозном Николай Федосов.
Kriget blåser dock upp igen i mitten av veckan och rysk TV återbörjat att sända bilderna från Tjetjenien. Men utgångspunkten är alltjämt oftast den officiella. Att de väpnade ryska aktionerna bara är svar på terroristernas anfall. Att det i själva verket är tjetjenska rebeller själva som använde turkiska bombflygplan för att bomba de byar som har skrivit under fredsöverenskommelsen med ryssarna. Det är detta som ryssarna får höra när de sätter sig för att se tv-nyheterna på kvällarna. Och därför kan det visa sig att Jeltsin verkligen kommer att kunna lyckas med sin plan. För den handlar egentligen inte så mycket om att ge det tjetjenska folket fred som övertygade ryska om att det ska rösta på honom i presidentvalet. Än mer eftersom det här inte bara handlar om kriget i Tjetjenien utan rysk massmedias självcensur, som man nog måste kalla den, är tydlig överhuvudtaget. Radio och tv fortsätter att kabla ut Jeltsins framträdanden okritiskt, där han bland annat lovar att lönerna som frusit inne ska betalas ut på en gång.
То есть уверенность у вас будет, что вы эти деньги получите. Понимаете? Причем поэтапно. Чем старше человек, тем быстрее выплачивают.
Ingen journalist granskar uttalandet, säger att han redan har brutit ett sånt löfte och att det nya löftet troligen också blir svårt att infria, och skulle han lyckas så finns det risk för inflation. Det handlar om är att kriget i Tjetjenien och de många outbetalda lönerna är det som har gjort att den här mannen just nu leder i opinionsundersökningen för presidentvalet, kommunistledaren Gennadij Zhuganov. En del journalister har till och med öppet sagt att Jeltsins seger över Zyuganov i presidentvalet är viktigare än sanningen. Det absurda är att journalisterna gör detta av rädsla för att Zyuganov som president skulle införa censur och stoppa sanningen.
Den 8 april 1996, fredsmäklaren i Bosnien, Carl Bildt, reser land och rike runt för att samla in pengar.
Fredssamordnaren i Bosnien, Carl Bildt, kom idag till Tokyo för att söka pengar till den bosniska återuppbyggnaden. Japan har lovat en dryg miljard kronor och det här ses som ett försök att lägga ny kraft bakom den japanska ansökan om permanent medlemskap i FNs säkerhetsråd.
Det blev en blixtvisit för Carl Bildt i Tokyo. Han anlände igår kväll och reser vidare i morgon bitti. Av allt att döma så har han dock haft lycka med sig. Den japanska regeringen lovade i slutet av förra veckan att skänka nästan lika mycket som USA till uppbyggnadsarbetet i Bosnien. I reda pengar rörde sig om en dryg miljard kronor. Bildt sa vid dagens presskonferens att han hoppas få mer pengar så småningom.
Jag tycker det är ganska stort intresse. Det är klart att Bosnien ligger bort långt från Japan. Precis som problemen på koreanska halvön ligger bort, långt borta från Sverige. Men ett mycket stort intresse från den japanska regeringens sida. Från journalister, från olika forskningsinstitutioner och andra som jag har träffat här de senaste timmarna.
Ännu så länge är det mest de europeiska staterna som varit villiga att skjuta till pengar till Bosnieninsatsen, men hjälpbehovet är enligt Carl Bildt för stort för att Europa ska klara det på egen hand. Därför har nu gett sig ut på resor till mer avlägsna platser. Igår besökte Bildt Kuala Lumpur i Malaysia där man uttryckte vilja att hjälpa främst bosnienmuslimerna. Vad beträffar Japan finns inga direkta band på det viset och kriget i Bosnien har därför aldrig fått någon större uppmärksamhet här. Att Bildt nu får ett mottagande värdigt en regeringschef är därför anmärkningsvärt. Och vill man vara lite elak kan man säga att den japanska regeringen försöker etablera Japan som en trovärdig kandidat till en permanent plats i FNs säkerhetsråd.
Man ska väl se det som ett uttryck för att Japan är ett land som har en internationell roll som växer hela tiden. Det är inte bara en fråga om Japans ekonomiska styrka, utan det är också frågan om att Japan just söker och finner allt mer en global politisk roll. Och det är någonting som jag tycker att vi har alla anledning att välkomna.
I tidigare internationella insatser som exempelvis Gulfkriget så kritiserades Japan för att ägna sig åt checkboksdiplomati. Man var beredd att satsa pengar men inte skicka trupper. Inte heller den här gången så har det kommit något erbjudande från Japan om att skicka soldater till den internationella styrkan i Bosnien.
Alla behöver inte göra allting. Olika nationer kan spela olika roller. Sverige skickar inte soldater till allting och Sverige deltar inte i allting. Men vi spelar, eller försöker i alla fall efter måttet av vår förmåga, spela en internationell roll i alla fall.
Carl Bildt som intervjuades i Tokyo av Jon Thunqvist. Och i Bosnien som Bildt nu alltså försöker samla pengar till rullar flyttlassen nu igen. Men med skillnaden att ingen jagas bort från sina hemtrakter den här gången. Istället återvänder folk hem nu och lämnar flyktinglägren.
Jag är på väg till min hemby, berättar Drago, där han sitter på sitt flyttlass draget av tre hästar. Hans hästar och hans enda kapital. I ett halvår har han bott i ett flyktingläger i norra Bosnien. I några dagar har han varit på väg nu och har ytterligare två dagars resa framför sig innan han når byn Jezero nära Mrkonjić-Grad i västra Bosnien. Hela området intogs av kroaterna i september förra året i den stora offensiven mot Bosnien-serberna. I januari i år lämnades det tillbaka i enlighet med Daytonavtalet. Men som på så många håll i Bosnien där någon sida har varit tvungen att lämna något ifrån sig så brändes och förstördes allting först, också här. Dragos hus är helt utbränt, berättar han. Men nu när det blir varmt går det kanske att bo där ändå. I Mrkonjić-Grad spikas och lagas det på de flesta hus. Den senaste tiden när det börjat bli varmare har 12 000 serber återvänt till sin hemstad. Stevo och hans familj kom till en total förödelse.
Usually
se malo raspitao sama kako je to bilo vratit se u ovakvog razrušen grad.
Hos oss har de tagit allt de har kunnat. Hela huset var förstört när min fru kom första gången. Inne i huset låg en död gris och två som fortfarande levde sprang runt här inne. De hade ätit sönder en gammal soffa som kroaterna av något skäl inte stal, berättar Stevo. Nu bor familjen, totalt är de 11 stycken, i rummet där grisen låg död, ett kök och ytterligare ett rum. De två våningarna ovanför är helt utbrända. Men livet i flyktingläger är slut och kan på något sätt börja om igen. Kristina Gustafsson, Berkonitsgrad.
Restjugoslavien, det vill säga Serbien och Montenegro, har skrivit under ett avtal med Makedonien om att normalisera förbindelserna. Det innebär att de erkänner varandras självständighet och upprättar diplomatiska förbindelser. Makedonien förklarar sig självständigt samtidigt med Kroatien och Slovenien 1991, men motsättningarna med Serbien utvecklades aldrig till krig.